Men John, de här fakturorna, har du koll på dem eller?
Att ha alla fakturor i en enda röra, det är inte Telia.
Oj, vad många.
Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelar med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör på telia.se/företag.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
And now we're talking about that caravan which has grown to 15,000 on its way.
They're bringing drugs. They're bringing crime. They're rapists.
Centralamerika, 2018. En klunga människor vandrar till fots mot USA. Många har vandrat i veckor, några i månader. I ösregn och fruktansvärd hetta. Genom Centralamerikas djungel, längs med motorvägar. Över och igenom floder. De har siktet inställt på USA. Det är män, kvinnor och till och med barn. I media kallas klungan människor för karavanen.
And in Mexico, the large migrant caravan moves north. It has a long way to go, only making it 24 miles in 2 days.
Det är en perfekt nyhetshändelse på många sätt. Den naturligt inbakade spänningen är som tagen ur en actionfilm. Ett yttre hot närmar sig, steg för steg. Nyhetskanalerna kablar ut bilder på tusentals migranter som vandrar mot USA.
We've got this huge caravan coming right at the southern border. Don't know when it's gonna get here, but there's thousands in it.
Alla undrar, vad kommer hända när människorna når gränsen?
What happens when they do reach the border?
What is that gonna mean for safety?
I veckor sänder kabelkanalerna live från helikoptrar som hovrar ovanför en vandrande karavan.
We're flying high above the Rio Grande. You can see now the migrant shelter, the Senda de Vida or Path of Life shelter run by
I'm a freelance journalist, but I mainly write or used to write for Der Spiegel.
Juan Moreno har rapporterat från Mexiko vid flera tillfällen. Nu bevakar han den så kallade karavanen.
So I was there, covered the story and did it once, did it another time, twice. There were caravans going of immigrants, literally walking from Central America towards the American border, trying to get to the US.
På den amerikanska sidan av gränsen har det bildats frivilliggrupper som själva har tagit på sig ansvaret att skydda gränsen. Medborgargarden. De patrullerar gränsen. De griper migranter och lämnar över dem till gränspolisen.
People trying to somehow stand their ground and avoid that this caravan actually enters the US. Guys with guns, I don't know, somehow defend the American border. That's the idea.
Alla stora mediehus följer händelseutvecklingen. Der Spiegel också. Såklart. De vill skriva en längre, fördjupande artikel om situationen. Och de har en idé på hur en sån artikel skulle kunna skrivas. De vill skildra båda sidor av gränsen. Bokstavligen. En sorts sammanflätad historia om dels migranternas livsöden, men också om medborgargardernas kamp för att stoppa dem.
They asked me, look, we know you are already in Mexico doing a story for the foreign desk. But we would like you to stay a little bit longer and to do a story with Klaas Relotius. The plot goes like this. You find a girl that wants to go to the US and Klaas will find somebody trying to precisely avoid that. So this is the plot.
Juan Moreno vet mycket väl vem Klaas Relotius är. Stjärnreporten.
You shouldn't forget, I'm a freelancer and he's the superstar of the feature writing in Germany. it's like, hey, this is the guy that is nowadays the most awarded writer in Germany.
Året är 2018 och i Tyskland har det börjat viska som Claes Relosius framtid. Han har på bara några år gjort en spikrak karriär uppåt. Och en liten rokad är på väg att ske i toppskiktet på Der Spiegel. En ny chefredaktör ska tillsättas. Och så har små, små fåglar i Der Spiegel-skrapan i Hamburg viskat i små, små öron att Claes kanske kommer att bli befordrad. Kanske till och med få en chefsposition på tidningen.
It was precisely the time when my boss was supposed to become editor-in-chief of the magazine. The guy who brought Claes Relotius in was also in a better position then, and Claes Relotius was supposed to be my boss in a couple of weeks. This was to be his last article.
Claes Relotius ska ge sig ut i världen en sista gång innan han intar sin nya fasta position. Han ska skriva ett sista bländande reportage. Men valet att sätta ihop honom i reportern Juan Moreno kommer att få förödande konsekvenser. I alla fall för Claes Relotius.
So, yeah, it was a bummer for him, yeah.
Du lyssnar på Uppgång och fall. Idag, berättelsen om Claes Relotius, den tyska stjärnreporten som lurade en hel värld. Den här serien är en samproduktion mellan oss på Uppgång och fall och Uppsala stadsteater med föreställningen Spegelmannen. En nyskriven pjäs om fallet Claes Relotius, skriven och regisserad av Viktor Tjärnlund. I pjäsen får ni hela historien om Claes osannolika liv och värv. Jag ska säga det också, ni som lyssnar på Uppgång och fall kan använda rabattkoden UPPGÅNG för att få 50% rabatt på biljettpriset. Gå och se pjäsen, läs mer i avsnittbeskrivningen. Det här är det andra och sista avsnittet. Säg som det är. En bra historia ska ha en början, en mitt och ett slut. Gärna ett dramatiskt slut. Ett sätt, en secret sauce att avsluta en historia på, är att någon springer. Det är jävligt bra. Springer, alltså bara springer. Springer mot någonting. Om man till exempel i början och mitten har berättat en kärlekshistoria om två personer som inte kan få varandra, ja, då är ju ett bra slut att en av personerna springer mot den andra i slutet. Gärna i en kamp mot klockan. Typ springandes för att hinna till flygplatsen när personen de älskar sätter sig på planet. Eller springandes till en nyårsfest för att personen inte ska bli kär någon annan.
Hey, taxi! Taxi! Taxi!
Eller något. Det viktigaste är i alla fall att någon springer.
How about this way? I love that you get cold when it's 71 degrees out. I love that it takes you an hour and a half to order a sandwich. I love that you get a little crinkle above your nose.
Om det var någon som visste hur man skrev ett bra slut, så var det Claes Relotius.
Well, this is the guy that is basically the new superstar of feature writing.
Claes Relotius. Hans karriär chockade alla. Minns ni blyertspennan som var nervässad på båda ändor? Den som Claes tog emot på den här galan i Tyskland.
Tack. Tack.
Det journalistpriset, det är bland det finaste man kan vinna i Tyskland. Claes vann det priset, inte bara en gång. Han vann det 4 gånger.
Och det var 4:e gången i rad. Han hade alltså 4 år i rad belönats för sina fantastiska reportage. Det var så konstigt, det var så överväldigande att det kunde ske.
Hans kanske viktigaste förmåga som journalist så svar att han lyckades ta sig in i stängda rum. Han lyckades få access. Access till platser, människor, situationer som få andra lyckades få tillgång till. Exempel, när den amerikanska fotbollsspelaren Colin Kaepernick gick ner på knä till den amerikanska nationalsången i protest mot rasismen i landet, riktades världens blickar mot honom.
49ers quarterback knelt instead of standing during the national anthem at last night's game. He was not alone. ABC's Kana Whitworth was there and joins us now from San Diego. Good morning, Kana.
Alla journalister ville prata med honom, eller med hans familj. Hans föräldrar sa blankt nej till alla intervjuer. Nej, nej, nej.
And nobody, not CNN, not Sports Illustrated, nobody was able to speak to him. One exception, Klaus Relotius, for the German magazine Der Spiegel.
Det var såklart inte bara hans förmåga att få access som gjorde honom så hyllad. Han kunde också förvalta historierna som berättades för honom, skildra händelserna.
Let's talk about his style of writing. I've obviously just read the translations, but like, what can we say about his writing style?
Really, it's not a let's call it newish, like fact driven, in the sense that it's like very cold and very clear. It's more like literature.
Klas texter är långa. Det är tydlig struktur och dramaturgi. Han målar upp bilder för läsaren. Minns ni Gladys? Kvinnan på nattbussen som var på väg mot en avrättning.
Jag har en bibel, en tandborste, några småkakor.
Hon bär pärlörhängen i Klas text. Axellångt hår har hon. Hon sätter sig på bussens högra sida. För hon blir ofta illamående på bussar. När hon tittar ut genom fönstret ser hon neonskyltar från bensinstationerna som svorsar förbi i natten. Hon har en liten väska med en tandborste, några småkakor och så en bibel.
Och en liten matsäck till bussresan.
Tandborste, småkakor, bibel. Det är enkelt. Och så snyggt. Tandborste, renlighet. Kakor ger njutning. Och bibel visar på tro. Djup. Såna här bilder finns överallt i Klas Relotius texter. Och det här är feature-journalistik. Stilen är en del av en trend som startade redan på 70-talet. Det är gammalt men kallas fortfarande för new journalism. Och new journalism-journalisterna rör sig i gränslandet mellan journalistik och litteratur. Reportagen innehåller inte bara kalla, hårda fakta utan de liksom tar ut svängarna. Man får läsa om små, till synes irrelevanta detaljer som att kommuntjänstemannen Andrew Bremset, du vet, han är i Fergus Falls, han föredrar sin öl varm på vintern. Inte kall. Vem gör det? Varm öl? Va? Det är ju lite knäppt, men det ger liv till karaktären. Läsaren får veta vad huvudpersonerna tänker, hur de känner, vad de har på sig. Men de får också veta vad reporten som har skrivit texten tycker, tänker och känner.
A word would be cozy.
Juan Moreno igen.
Everything is quite logical. Everything makes sense. If you are a person that likes movies, you will feel very comfortable reading these stories because they are very well built. The plotting is spectacular.
Det Juan menar med att allt makes sense är att karaktärerna i Klas berättelser är logiska. Deras drivkrafter är tydliga, relaterbara. Läsaren förstår varför karaktärerna beter sig så som de gör. Ta Gladys till exempel, kvinnan på bussen. Hon har varit med om ett trauma. Hennes barn och barnbarn har blivit mördade, vilket är kärnan i hennes kamp. Upprättelsen är hennes drivkraft. Och när Klas berättar om karaktären Gladys berättar han samtidigt en större historia om en av de mest laddade politiska frågorna i USA. Dödsstraffet.
You always understand what the main characters are doing. In real life, for example, you very often don't know why people are doing this. And that's why life is messy and complicated. In a movie, you always know, oh, he's going to do that because he had a problem with his father, he had this problem with his mother. It's not easy. The world is messy.
Verkligheten är mer komplicerad än så.
It's not black or white. It's very often people do things and you can't explain it as a journalist, but even they can't explain why they behave that way. And some sometimes shit just happens. But this is not a good story.
And now we're talking about that caravan, which has grown to 15,000 on its way.
They're bringing drugs. They're bringing crime. They're rapists.
Sonoraöknen i södra Arizona. Här har ett medborgargarde byggt läger. De ska skydda den amerikanska gränsen på eget initiativ. De är mitt i öknen. Det blir kallt här på natten. Och farligt. I sanden lurar skallerormar. I luften gamar. Och under stenbumlingar skorpioner. Ledargestalten i medborgargardet kallar sig för Jäger. Det är en man med ett härdat ansikte. En man som har levt. Han har klättrat upp på en liten kulle med utsikt över öknen. Det är natten före kongressvalet i USA 2018. Jäger har tagit fram sitt vapen. Han ser något röra på sig i mörkret. Det är något där ute.
Ge mig kikaren.
Är det ett djur?
Ska vi se den där jäkeln?
Eller är det en människa? Kan det vara en migrant? Jäger har fäst blicken i kikarsiktet. Han tänker på vad Trump har sagt under sina kampanjmöten om karavanen. Migranterna som kommer till USA och tar med sig droger och kriminalitet. Han tänker på sin dotter, på det hon råkade ut för. Han andas tyst. Blicken är stadig. Det är upp till honom nu att skydda gränsen. Han låter geväret vila mot axeln medan han fokuserat tittar in i kikarsiktet.
Okay, amigo.
Vad är det som rör sig där nere? Okay. Han för sakta fingret mot avtryckaren. Andas lugnt, tungt, försiktigt. Han måste göra det. Det är det här Trump vill att han ska göra. Han blickar ut över det mörka ökenlandskapet, drar efter andan och så helt plötsligt... Juan Moreno står i det kala, ljusa köket i sin lägenhet i Berlin. Juan ska göra kaffe. Med stor omsorg maler han kaffebönorna. Luftfuktigheten är tydligen lite högre idag, så han vred ner malningsgraden på kvarnen ett steg. Han pressar det malda kaffet i munstycket och för med säker hand in portafiltret i espressomaskinen. Det är som en dans. Varje moment, ett steg. Precis när han ska börja skumma mjölken stannar han upp en sekund. Låter blicken vila på fönsterbrädet. Plötsligt är han där, tillbaka i djungeln, i mix. Nej, okej. Okay. Vi skiter i det här. Vi skiter i den här jävla New Journalism-skiten. Så var det. Juan åkte till Mexiko.
Anyhow, the plot goes like this. You find a girl that wants to go to the US. And Klaas will find somebody trying to precisely avoid that. So this is the plot.
Der Spiegels redaktör heter Mattias Geijer. Han skriver i ett mejl till Juan att han vill ha följande. En kvinna. Ja. Helst en kvinna med ett barn. Hon ska komma från en så kallad skitland där livet har blivit omöjligt. Och hon har bestämt sig för att göra vandringen mot USA för att det är det enda som kan rädda henne och hennes eventuella barn då ur deras helt omöjliga livssituation. I USA drömmer hon om ett nytt fritt liv. Och vi vill veta allt om henne, skriver redaktören Mattias i mejlen. Varje detalj i hennes biografi, hennes levnadsvillkor, rädslor, drömmar, allt. Vill veta om det exakta ögonblicket då hon bestämde sig för att ge sig av och vandra mot gränsen. Vad tar hon med sig i packningen? Hur mycket pengar har hon? Vad vet hon om Donald Trump? Det är det Mattias vill ha från Juan. Det är beställningen. Juans uppdrag.
The beginning was just find them. And for me was easy because there were, I don't know, maybe 10,000 people and 60% were women traveling with their kids and they wanted to get to the US. So there were plenty of girls there that I could do interview with and fulfill my part.
Klaus däremot har tilldelat ett betydligt svårare uppdrag av sin redaktör. Han ska nästlas in i ett medborgargarde som i brist på tilltro till staten nu tagit lagen i egna händer.
I was much more concerned about his part because this vigilantes, this guy, these militias, they are not very keen to talk to journalists. They are actually they hate journalists, most of them, and they I knew that there were some pieces, some journalists managed to infiltrate such a group, but this is hard work. It's a long, long shot. And I knew that Relotius had only a couple of days, so I wasn't really convinced that it is possible to do it in a couple of days.
Amerikanska medborgargarden som bevakar gränsen mot Mexiko är ökända. Det är få journalister som har lyckats komma dem nära. Det finns en amerikansk journalist som heter Shane Bauer som skildrade en grupp i södra Arizona. Det tog honom 4 månader att göra det reportaget. Ett annat känt exempel är dokumentären Cartel Land som hade premiär 2015. Där följer en dokumentärfilmare ett medborgargarde som vaktar gränsen. Huvudpersonen är en man vid namn Tim Foley. Han och hans vänner griper migranter och lämnar över dem till gränspolisen. Och den här dokumentären blev superuppmärksammad och hyllad. Den nominerades till och med till en Oscar. Redan efter några dagar skriver Klaus Relotius till Juan att han har goda nyheter.
And he called me, telling me first of all, yes, I managed.
Han har inte bara på rekordtid lyckats näsla sig in i ett medborgargarde. Han har redan skrivit klart hela artikeln.
I managed to infiltrate a group. I talked to them. They showed me everything I wanted to see. And here's my part. And he was already finished with the piece and said, look, I start in Mexico describing my group. Then the plot goes on that we speak about your girl, then back to Mexico, back to Arizona, to the border, then to Mexico, and then we are done.
Klaus skickar Juan sin del av texten. Och Juan börjar läsa. Klaus har fått kontakt med en man som kallar sig för Jäger. Jäger är ledaren för ett medborgargarde i Sonoraöknen i Arizona som vaktar gränsen. Han har låtit Klaus hänga på honom och hans gäng i några dagar. I reportaget vandrar de tillsammans genom bergen. Ja, bergen i södra Arizona.
Ja, hela det här området, du ser hela vägen bort till den kullen där. Det är ett ingenmansland. Det här är ingen som bestämmer här, det finns inga jurisdiktion. Det är därför vi måste ha de här vapnena.
Jäger har en bakgrund inom militären.
Ja, men jag har... Ja, vad kan jag mer säga om mig själv då? Jag är 40 år. Jag är...
Han heter egentligen något annat, men vill bli kallad för Jäger. Alla i gruppen har olika smeknamn. Klaus skriver. Det är rapsbonden från Kansas som kallas för Payne. Och så är det fondhandlaren från Michigan som kallas Luger. Ja, precis, som pistolen. Och sen har vi Naylor, byggarbetaren från Utah. Och så Spartan och Ghost. Spartan och Ghost är bröder för övrigt. De jobbar till vardags på ett oljeföretag i Louisiana, skriver Klaus. Det är bara Jäger som inte har något jobb. Samtidigt som de vandrar genom det berga landskapet, berättar Jäger om hur han hamnade i den här situationen.
Efter finanskrisen 2008 så förlorade jag huset och sen jobbet. Och som jag såg det så fanns det ingen annan sätt att lösa det än att ta värvning. Så jag åkte ifrån min fru och dotter ett par månader. Men när jag kom tillbaka var det något som hade hänt med min dotter. Det märkte jag direkt.
Jäger tugga på sitt tuggummi. Precis som en boxare tugga på tandskydd mellan ronderna. Hans dotter. Någonting hade hänt med hans dotter, berättar han.
Nej, men det var droger. Det var hash, crack, metamfetamin, you name it. Det var alltihopa. Och idag så är hon 20 år och beroende av heroin. Och när jag kollade upp vilka som hade sålt de här grejerna till henne, så de namnen var ju inte amerikansklingande direkt, om jag säger så.
Det var tydligen latinos som hade sålt knarket till Jägers dotter. Och det här har gjort att Jäger är flyförbannad på latinos. Det har gett honom en tydlig drivkraft i livet. Han vill hindra andra latinos från att sälja annat knark till andras döttrar. Så enkelt är det. Jäger har en riktning i livet. Klaus skriver om hur han och Jäger klättrar över klippor, springer genom vissnat gräs, går förbi kaktusar som ser ut som stora långfingrar som pekar mot Mexiko. De tar sig upp på en liten kulle. Jäger blickar ut över landskapet och pekar med hela handen.
Närmaste polisstationen är 90 minuter härifrån. Så, ja, du förstår.
När Jäger tänker på hur mycket droger som kommer in i USA, berättar han för Claes, så känner han hur blodet kokar. Han måste göra det här. Han bara måste. Även om vissa tycker att han är extrem. Jäger stannar till vid en liten uttorkad flodbädd. Ligger ett gammalt getsklätt i sanden. Men det finns också något annat där. Det är kläder. En trasig röd t-shirt och några glittrande jeans. Mannen som kallas för Luger tar fram sin pistol och fiskar upp några underkläder med pistolmynningen. De flesta människor skulle tacka Gud om de kom så här långt, säger Luger till Claes. Claes skriver om Jägers liv, hans kamp, hans tro på Donald Trump. Och så kommer slutet i Claes text. Det oemotståndliga slutet. Jäger, huvudpersonen, har klättrat upp på en liten kulle mitt i natten när han får syn på något i sitt kikarsikte.
Vänta.
Det är något som rör sig där nere. Kanske ett rådjur.
Du har 86 missade samtal. Senaste samtalet togs emot.
Att missa typ 1000 kundsamtal, det är inte Telia. Att ha en molnbaserad växel som löser allt, det är Telia. Upptäck Smart Connect som gör ditt företagande enklare. Läs mer på telia.se/företag.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Kanske en puma.
Ja, det är bra, fan.
Kanske en figur med en ryggsäck.
Ge mig kika. Snabbt.
Kanske tror Jäger att han måste göra vad Trumps soldater inte får göra. Jäger blickar ut över mörkret. Han håller i sitt gevär. Han kan knappt se någonting. Och vid någon tidpunkt trycker han av. Der Spiegelskrapan, Hamburg. Claes har lämnat Arizona och rest tillbaka till Tyskland. Han har lämnat in ett första utkast på artikeln till sin redaktör, Mattias Geier. Mattias har kallat in Claes och Juan på ett möte om artikeln.
Ja, det är en fantastisk text där. Skottet där i slutet, det är helt otroligt. Det träffar mig verkligen rakt i hjärtat. Det är väldigt, väldigt väl skrivet det här.
Tack.
Claes, det är bland det bästa du har skrivit det.
Tack, Mattias.
Upplägget för artikeln har bollats fram och tillbaka. Det ska börja i Arizona, hos Jäger, det vet vi. Sen ska den hoppa över till Mexiko, Juans del då. Sen tillbaka till gränsen i USA och Jäger, och sen tillbaka till Mexiko. Sen USA, sen Mexiko, och sen slutar det med skottet. Rubriken ska vara Jägers gräns.
Ja, men jag blir bara så glad att du kommer in med en text med den här tyngden.
Ännu ett otroligt reportage signerat Claes Relotius.
Ja, men när det är journalistik på den här nivån, så det går inte att inte tänka på. Det här kommer vinna priser. Det här kommer göra det, Claes. Ja, så är det.
Men Claes, han är mindre nöjd. Han tycker att Juans delar från Mexiko saknar färg. Känsla, närvaro. Han vill ha mer dramatiska scener, säger han till Juan. Mer exakta karaktärsbeskrivningar. Claes tycker att texten är för tråkig.
He was pissed, really pissed. And he said that the problem with the article was mainly that my part was so weak. And weak in the sense that I wasn't very close to the feelings of this girl. I couldn't explain really the situation, the feeling inside the caravan, inside the refugee camp and stuff like that. It was too fact-driven and not featurey, to call it that way.
Efter mötet mejlar Claes och Juan fram och tillbaka. Claes vill lägga till grejer i Juans text. Han har synpunkter. Och det är han inte ensam om. Juan har också synpunkter. Synpunkter på Claes del av artikeln. Till en början är det små grejer som till exempel miljöbeskrivningarna. Claes skriver om berg.
So he describes a mountain range in a specific location, and I know the location, and I knew there were no mountains.
Men det är också det där skottet i slutet av artikeln. När Jäger ligger på toppen av kullen och tittar ut genom kikarsiktet. Den delen när han får syn på något i horisonten och sen avlossar det skottet, det verkar osannolikt.
How crazy is that? That a group is willing to let you see how they hunt refugees. No F way. No F way. Of course, Americans are like weapons, but it's not allowed to kill people in the US. It's the last time I checked, it's not allowed. It's not okay to kill people. So this was my, let's say, my first problem with the piece.
Skulle vilja ha de här bilderna också på milisgruppen senast imorgon, om det funkar.
Ja, jag har faktiskt precis skickat dem. Det är bara chans till vi väntar på, så det är därför jag kallar honom för slow-mo.
Okej, då kommer det så långt i.
Juan försöker lyfta frågan om skottet med Claes och redaktören.
Men Claes, det är en sak jag inte förstår.
Mm.
Men det verkar inte som att redaktören vill höra på det.
Det var sjukt. Det var så extremt obehagligt. Men du, jag ska vara på ett möte nu. Snälla, fixa din del. Alltså, jag vill liksom... Jag vill inte ha bara bilder i huvudet. Jag vill ha med hjärtat också.
Jag fattar att det här är det sista en redaktör vill höra.
Mm-hmm. Okej, men du kan ju skippa och säga det.
Ja, fast... Jag är ledsen, men jag måste säga det. Alltså, förlåt, men det är någonting som inte stämmer. Ser inte du det?
Nej, vet du vad jag ser? Jag ser en mindre begåvad... av en sjuk kollega. Det är vad jag säger.
So, were you a little bit jealous?
So, I wasn't jealous. I was just, I would say, pissed that I have to do a story with him. Annoyed more than really angry. I was just, fuck off, bosses. Why should I do the story with him? I could do it on my own.
Juan är övertygad om att Claes Relotius har blivit blåst av Jäger. Det är det han misstänker har hänt. Att medborgargardet har bestämt sig för att leka med Claes. Lura honom. De har hittat på grejer. För att se om Claes går på det.
Yeah, I thought that, yeah, they made stuff up. I was always convinced it was a mistake. He made a mistake. He makes several mistakes. You shouldn't forget. He's working and I'm working for Der Spiegel. And the last thing we do is we don't make stuff up. There is no such thing as making stuff up in Der Spiegel.
Juan försöker få redaktören på Der Spiegel att se det som han ser. Att storyn är för osannolik, den är för bra för att vara sann. Det är för dramatiskt. Det kan inte vara så här sjukt. Att de skjuter folk.
And then I went to my boss, like I said, they didn't believe me, plainly. They just didn't believe me. They made really, really clear that they were really angry at me. And that I was destroying the reputation of... not only Claes Relotius, but even a bit of Der Spiegel, stuff like that. And they told me, look, we have to talk, come to Hamburg. And I perfectly knew they were going to fire me. Come to Hamburg, we have to talk about all the situation. This was, I knew, okay, I'm a freelancer working for a big magazine. There are not so many jobs in Germany that could... be attractive for me afterwards, in the sense that it's a bubble. There are not so many journalists doing what I do. So if I get fired because I falsely accused a colleague, this is it for you. That's it. I mean, I knew that's it. They made really, really clear, this is it.
I remember, like, my heart just started pounding really fast, because I think that in my gut, I knew that there was something more than just a bad portrayal about to happen.
I den sävliga småstaden Fergus Falls i Minnesota sitter Michelle Anderson med en kopia av Claes Relosius artikel. Hon får inte ihop det. Hon googlar på Claes.
Yeah, saw that he had won a lot of awards.
Hon har nu landat i att Der Spiegel-artikeln är full av påhitt. Lögner. Det handlar inte om överdrifter, att han har spetsat vissa saker eller kryddat lite. Det handlar om påhittade personer. Påhittade händelser och påhittade slutsatser.
I was used to kind of sloppy or biased journalism by this point. And kind of expecting it, you know. But I think this was something completely different. And so it was this mixture of feelings, like definitely some rage that they could get away with something like this.
Reportaget dräper av klyschor.
I remember picturing people reading this article and just kind of nodding in disgust, you know, like, oh yeah, like these people. Yeah, I mean, I live here. I am part of this community. This is my story, and also these are my neighbors.
Michelle diskuterar saken med en vän i stan. De vill göra något, få upprättelse, men hur?
And so it was like, okay, if we're going to call him on this, like, how do we do it effectively, and who is it for?
Hon och hennes vän har gått igenom artikeln rad för rad och sammanställt ett dokument på saker som de vet är lögner, saker som de kan bevisa att han ljuger om. Rubriken blir Der Spiegel journalist messed with the wrong small town. Men dokumentet finns än så länge bara på Michelles dator.
And then we would just like not even think about it for months because we were doing other things.
I wouldn't say in panic, because I used to get really calm when there's a lot of stress. The more stress there is, I don't know, that's like I am, I'm getting really, really quiet. It's panic inside, but you wouldn't notice. I don't talk that much. I'm really, really apparently calm, but I'm not. But
Juan Moreno har blivit uppkallad till ett möte på redaktionen. I skyskrapan i Hamburg, på kontoret där de tre stora orden står. Sagen, was is? Nu kommer de antagligen ge honom sparken, tänker han. Då pallar inte höra mer. Mer om hans skit om att Claes Relosius, deras guldkalv, skulle ha saltat några historier. Det enda de hör är en avundsjuk kollega. En sämre medarbetare.
Yes, of course. I mean, I knew that's it. They made really, really clear. This is it.
Juan är övertygad om att Claes har blivit trollad av medborgargardet. De har prankat honom typ. Någon sorts skruvat skämt. Proppat i en tysk reporter massa lögner för att typ se om det skulle gå. Claes har blivit utnyttjad, tror Juan. Han vet att möte på redaktionen kan innebära slutet för hans karriär. Det ser inget bra ut i branschen att ha fått sparken från Der Spiegel. Det vet han också. Juan ser bara en utväg. Han måste hitta bevis för att övertyga cheferna om att han har rätt. Innan mötet.
And then I flew to the US, and because I thought I have to prove that these guys just made up stuff.
Han ska söka upp Jäger, mannen i medborgargardet i öknen i Arizona som lurade Claes. Juan tar med sig en fotograf. Det är ont om tid. De måste hitta Jäger, få honom att erkänna att han ljög för Claes, att det där skottet bara var ett skämt. Juan lyckas hitta Jäger. Jäger finns på riktigt, och det visar sig att Jägers riktiga namn är Tim. Juan söker upp honom för att fråga honom vad som egentligen hände där under intervjun med Claes. Och då säger Tim något som förvånar Juan. Han har inte lurat Claes. De har inte skojat med honom. Istället säger han:
I've never seen your colleague. Who the fuck is that? I've never seen this face.
Juan visar en bild på Claes Relotius. frågar om hon känner igen honom.
I've never seen this guy. And this was mind-blowing. Because I didn't expect that. I expected, I've seen the guy. Maybe he said, yeah, I told him that and not that. And I said that and not that. But he wasn't even here. I couldn't believe it. It was mind-blowing. So I was scared. I was nervous. And then I wrote an email to my wife saying, I can't believe that this is happening. And since there were several vigilantes in this piece, I decided to talk to another one, to find another one. And the second character told me the same thing. I've never seen this guy.
Juan har hittat sin smoking gun. Beviset han behövde.
Jag ska bara kolla rakt in i mobilen där. Okej.
Han tar upp en kamera och börjar filma Tim. Eller jäger som Claes kallar honom.
När ska jag börja? Ja, Tim heter jag. Och den här mannen på bilden har jag ingen aning om vem det är.
We recorded. The vigilante is telling me that they never saw Claes Reluzius. They never talked to him.
Och den här tyska tidningen då. Jag har inte skjutit någon, om det är någon som trodde det.
And we sent all the stuff to my bosses in Germany.
Ja, räcker det här eller? Jag vet inte. Ska jag säga något mer?
And I flew back to Hamburg and thought, okay, that's it. I mean, the guys just told us that they never talked to Claes Reluzius. But it wasn't enough. They didn't believe me. To be honest, they said, look, the story is amazing. We know Claes Reluzius is a fantastic writer and a fantastic journalist. This wasn't enough. And then I knew I was really in big trouble.
Filmen med Tim Foley räcker inte för Der Spiegel-cheferna. De tror varken på honom eller Juan. Det handlar om avund, tror de. Och att Claes kanske lyckades få Tim att säga saker som han sen inte vågade säga till Juan. Så Juan fortsätter efterforska. Han börjar läsa Claes tidigare artiklar. Han snubblar över artikeln om Colin Kaepernick. Den amerikanska fotbollsspelaren som gick ner på knä under nationalsången. Fotbollsspelaren vars föräldrar Claes blev först i världen med att intervjua.
And the lawyer of Colin Kaepernick brought me an email telling me that there was never an interview with the parents. The parents never spoke to any press at all. And this was, let's say, the second proof.
Mattias, passar det nu eller ska jag...
Ja, nej, det går bra. Kom in.
Ja.
Der Spiegel-skrapan, Hamburg. Juan har skickat alla sina bevis till Der Spiegel och Der Spiegel-redaktören har kallat till ett nytt möte.
Du har inte sagt vad mötet handlar om.
Nej, du kan sätta dig.
Tack.
Mötet handlar om dig, Claes.
Året är 2018. Claes Reluzius är nu en av de mest uppburna skribenterna i Tyskland. Han har vunnit fina journalistpriser, skrivit reportage till Der Spiegel som berört en miljon publik. Och det har varit ett väloljat samarbete mellan Claes och tidningen. Tidningen som i 70 år har stått för sanning, trovärdighet och objektivitet. Och fått publicera fantastiska texter från Claes.
Okej.
Claes, du vet att jag tycker om dig. Eller hur? Det har gjort sedan den dagen jag anställde dig.
Juans bevis mot Claes har nu fått Der Spiegel-redaktören att ändra sig. Och kanske förstår han också här vad det här betyder. Vilken enorm skada det kommer att leda till för Der Spiegel.
Claes, vad är det du har gjort?
Va? Men vad har du slow-mo sagt nu då?
Du, så här, det är inte kul. Han heter Juan, det är inte roligt det där. Och det är inte han som har sagt något. Det är Tim Foley som har sagt.
Sakta börjar bilden klarna. Redaktören börjar förstå hur karaktären Jäger kom till. Jäger är precis som kolgruvarbetaren Neil Becker i Fergus Falls, en blandning av sanning och fiktion. Jäger är baserad på huvudpersonen i den omtalade Oscars-nominerade dokumentären Cartelland. Vad gjorde Klas egentligen när han var i USA? Det verkar mer och mer som att han aldrig åkte till gränsen, till Arizona. Det verkar som att han låg på hotellet och glodde på Cartelland.
Vad säger du?
Du förstår att vi måste gå igenom alla artiklar du har skrivit hos oss.
Der Spiegel börjar nu titta på hans tidigare artiklar. Som den om Gladys.
Bibel, en tandborste, några småkakor och så en liten matsäck till bussresan. Mm.
Gladys!
Ja, alltså hon som besöker avrättningar.
Hälsar du henne från mig? Det var länge sedan.
Nej, jag hälsar inte.
Nej, vi kan berätta varför du inte hälsade.
För hon finns inte. Det finns ingen i hela USA med det namnet.
And we're going to start in Germany, a huge scandal in the media world there.
Tonight we begin with a writer who refused to get it right.
Den prisbelönte journalisten avslöjats med att i åratal har hittat på berättelser i sina reportage.
Hans ordet är CNN Award. Klaas Relotius.
Klaas Relotius galt als superstar der Branche.
His name is Klaas Relotius, and until Wednesday he was an award-winning reporter for Der Spiegel.
Men det är Der Spiegel, den anrika tyska.
Just went full liar, liar, pants on fire.
A German news magazine, Der Spiegel, has sacked an award-winning staff writer, the journalist Klaas Relotius.
Absolut bottennivå i tidningens 70-åriga historia.
Ja, jag tänker genast på vilken chock det var när hela den här historien rullades upp.
Det här är Daniela Markvart, tidigare Sveriges Radios korrespondent i Berlin.
Det var så osannolikt att det tunga magasinet Der Spiegel som verkligen stod för trovärdighet, för granskning, för att man kollade allting, att de hade gått på det här. Och inte bara en gång, det handlade inte bara om en enstaka förfalskning, utan år efter år hade den här journalisten lyckats dupera den här massiva redaktionen som verkligen gör allt för att kontrollera och granska sina egna texter. Det var så konstigt, det var så överväldigande att det kunde ske.
Nyheten slår ner som en bomb. Der Spiegel, magasinet som har stoltserat med sin 70 man stora faktagranskningsavdelning. Magasinet med sloganen Sagen was ist.
For Der Spiegel, a major news magazine in Germany. So what did this guy do? He lied a lot. Why do you care? Because one of those articles was about Fergus Fall.
I Fergus Fall sitter Michelle Anderson och äter frukost när hon har nyheten.
So that was the day the news broke.
Dokumentet på hennes dator. Det med en lista på Klaas Relotius lögner om hennes hemstad har legat orörd i flera månader. Nu är nyheten överallt. Om Der Spiegel-journalisten som ljög ihop historier i flera år.
Holy shit, okay. There's a lot of swear words of excitement. And I rushed to my office. By the way, I was like 6 months pregnant and it was like snowing and icy that day. So that, you know, you can add that to your image.
Vänta. Så hon springer?
I rushed to my office.
Sa hon att hon sprang?
Rushed to my office.
Okej, det är bra. David, på med stråkarna. Nu kör vi. Fergus Falls gator är täckta av ett glashalt lageris, men Michelle måste springa. Hon har bråttom. Snön piskar henne i ansiktet. Hon är höggravid, men hon skyndar ändå. För i huvudet har hon bara en tanke. Hon måste berätta för världen. Hon har en riktning, en drivkraft, ett tydligt mål. Hon ska låta hela världen se att Der Spiegel hade fel om hennes älskade hemstad och att journalisten ljög och att hon hade rätt.
The yeah, turn the American flag. No.
Okay.
Yeah, so anyway, then we went back and we're like, we need to put this out. We need to share what we've been working on and we need to do it now.
De publicerar artikeln på en blogg. Rubriken blir Der Spiegel journalist messed with the wrong small town.
The article went from having, you know, like 30 views to thousands, and suddenly our phones were ringing, and it was the BBC and it was NPR, and the Huffington Post, wanting to hear more about our experience. So
slutet. Hur slutar man en sån här berättelse? Okej, vi har ju sprungit. Det är bra. Men helst ska vi också lära oss något av den här historien. Knyta ihop säcken. Vad är slutet på den här berättelsen? Är det att Juan gick från att ses som en missundsam och ifrågasatt kollega till att bli berättelsens hjälte? Är det upprättelsen som Michelle fick när hon hade rätt? Eller är slutet en diskussion om fake news? Att fake news kanske finns på riktigt? Eller så här, är slutet att utmärkelsen Journalist of the Year som Klas fick 2014 sen gavs till Juan Moreno 2019 efter att han skrev sin bok om händelsen? Ja, det är smart. Det är smart. Det är lite fint faktiskt. Det är bra slut.
Okay, so he was a superstar, now he's gone. And now you become the journalist of the year instead.
Yeah, funny, huh?
Men ibland är verkligheten mer komplicerad än så. Ibland är det inte lika tydligt. Till exempel skulle man kunna säga att
du har hört Uppgång och fall om stjärnreporten Klas Relotius. Dramatiseringarna i den här dokumentären är utdrag ur föreställningen Spegelmannen som spelas på Uppsala Stadsteater i december och januari. Föreställningen är skriven av Viktor Kärneld och i rollerna hördes Angelica Prick som Klas, Emil Brulin som Tim Foley men också redaktionschefen Mattias och Rebecca Kärneld, hon spelade Gladys och även lite Juan. Och hörni, gör ni så här. Åk och se den här föreställningen på Uppsala Stadsteater. Bor du i Stockholm så tar tåget bara 38 minuter och vi lovar, jag och Love, ni kommer inte bli besvikna. För det här är en helt otrolig historia. Och vi har bara snuddat lite på den i det här programmet. I pjäsen får ni hela historien. Det finns också faktiskt en rolig twist i pjäsen, men det har lovat Uppsala Stadsteater att inte spoila här. Och ni som har lyssnat hela vägen hit på Uppgång och fall får dessutom 50% rabatt på biljettpriset. Använd rabattkoden Uppgång när ni bokar via Uppsala Stadsteaters hemsida. Erbjudandet är begränsat, gäller nyköp och ordinarie pris när du bokar på Uppsala Stadsteaters hemsida. Så, in och boka. Det här programmet är gjort av Love Lissarides och mig, David Mer. Ljuddesign och mixning av Gustav Sondén. Och så alla andra som jobbar på Third Ear Studios. Vi hörs snart, och då om läckan som skakade hela världen. Men det är nästa gång i Uppgång och fall.
Men John, de här fakturorna, har du koll på dem eller?
Att ha alla fakturor i en enda röra, det är inte Telia.
Oj, vad många.
Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelarna med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör på telia.se/företag.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Listar dig hos Kry.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.